I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
En skrällarnas vecka i Nations League. Är det en VM-baksmälla, månntro? Ja, tungt poängtapp blev det i alla fall för Sverige. Fanns det några ljusglimtar? Och vad ska vi göra nu? Dessutom så snackar vi Ballon d'Or och givetvis den damallsvenska guldstriden med stormatchen Hammarby-Häcken. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! En ny vecka och det kommer såklart handla en hel del om OBOS damallsvenskan, guldstriden, allt vi har att se fram emot. Men vi ska också prata om det som har varit, och med vis menar jag Anna Rydén, Saga Fredriksson och Per Lagerström som jag har med mig. Per, om vi börjar med dig, hur är läget?
Ja, det är bra tycker jag. Nu är jag tillbaka i Sverige och som jag sagt, laddade batterier här för guldstrid och mycket, så känns strålande. Sen tycker jag att det finns en hel del att prata om idag ju, både guldstrid men också vår världsettorna som hade lite kämpigt måste man ju säga.
Hur gick det med surfingen då?
Ja men den, jag tycker att det gick bra. Jag är lite bekymrad över att jag paddlat så mycket här med en axel, men några vågor har man ändå tagit.
Hur är det med dig då, Saga? Har du paddlat sönder någon axel eller känner du dig hel och redo för en podd och en guldstrid?
Jag känner mig mycket redo. Har väl inte riktigt accepterat att det är mörkt vid den här tiden. Det insåg jag den här veckan att nej, det där behöver jag. Jag måste hitta något sätt att få in lite solljus i livet. Som sagt, vi pratade om det förra veckan. Jag borde ha tajmat den här semestern lite bättre som Per gjorde. Men låt det vara åt sidan. Jag mår skitbra. Jag mår bra i kropp och knopp och är redo för helgen framförallt. Men också poddandet idag.
Jag håller på att vara sådär härligt dryg och säga att det räcker väl att du ser mig så blir liksom livet lite ljusare. Så här. Och vad fan, vi borde ju vara vana vid det här nu, men jag reagerar också på mörkret. Men det var ju så här det var på Nya Zeeland typ hela sommaren, att det blev mörkt vid 5:30. Det känns ändå fortfarande deppigt att vi är där och jag ser fram emot att sen jag sitter och sneglar här. Det har kommit ett paket här med eventuella galakläder till mig, så att jag har lite att se fram emot här sen. Lite som ett barn på julafton att jag ska öppna den sen. Och jag känner ju redan nu på mig att förmodligen kommer ingenting passa. Men ja, den där galan, där ska vi ju hylla, prisa de bästa i serien. Så att vi har ju en hel del att se fram emot där. Men om vi börjar Per, där du, det du pratade om. De som den här veckan är veckans lag. Det är världsettorna Sverige. Man har spelat två Nations League-matcher. Vann mot Schweiz 1-0. Och så blev det 1-1 till slut mot Italien. Era spontana reaktioner på det vi har sett från blågult under den här samlingen?
Alltså jag, ärligt talat hörni, jag satt och var måttligt road under de här två matcherna. Jag tycker att det är sin sak att spela mot ett bättre motstånd och att de spelar ut den. Men jag tycker inte varken Schweiz eller Italien ska se ut som en så stark motståndare mot Sverige. Jag tycker inte att man kommer upp i den nivån som vi kan kräva av de här spelarna, av spelet vi har sett tidigare. Jag vet inte vad det beror på, om det är underlaget eller någonting annat, men jag tycker spelarna ser trötta ut. De ser långsamma ut, de reagerade, jag ska inte säga passivt, men reaktiva var de. Och jag kan inte sätta fingret på vad det beror på. Om det är att man är mitt i säsong eller vissa i slutet av en säsong. Man kommer från ett VM. Det finns så många aspekter i detta som gör att jag har förståelse. Men jag blir också irriterad när jag tittar på matcherna. Jag tycker inte att vi kan säga något annat än att det var faktiskt riktigt dåligt.
Det är intressant, jag satt och funderade så här, liksom hur man ska analysera. Det är alldeles lätt att, därför lät jag Saga börja, för att man kan liksom vända på det här så himla lätt. Alltså tycker jag, alltså man kan ju, som du vinner på, det är världsettor liksom, som har precis tagit en VM-medalj, gjort världens liksom succé. Det är ju ingenting som tar ifrån dem något av det. Liksom, det är ju, liksom, det blir man inte om man är ett världslag. Och så finns det massa förklaringar till att man också är slitna och att faktiskt Schweiz och Italien är helt okej som lag. Men så det går ju att förklara det här, och att vi har några stjärnspelare borta. Liksom. Men det är ju ändå, jag landar ändå i samma som jag liksom inledde med, och det du var, Saga, att man blir ändå besviken. För att det här, förväntningarna har ju vridits upp ännu mer. Och framförallt tycker jag att delar i spelet, om vi tar det, liksom, om vi tar... Liksom, Japan, hur man slår Japan i VM, det här intensiva pressspelet där liksom inte såg ut som något lag kunde stoppa Sverige. Det är klart att man tappar roll för sånt där, men alla kan ju jobba med det här pressspelet som fanns. Och sen börjar vi prata om att det finns kreativitet offensivt, man vill byta in fler spelare. Det är ju några borta, vi har våra största stjärnor borta, men alltså, det var just mot Italien var det så otroligt få målchanser ju, vilket var i sig så bekymmersamt. Sen får man ju liksom kanske backa, alltså man får inte dra för stora växlar, men känslan man sitter och tittar på det är för mig också en stor, stor besvikelse kring prestationen som sådan. Och så här, vad har den tagit vägen? Det är det funderar man på.
För mig är det också utförandet i matcherna, alltså kvaliteten, passningskvaliteten. Nu tycker jag Nannskog tog fram ganska många talande bilder om man såg den sändningen, men ärligt talat, det är sådana ofokuserade moment, och det är väl det jag irriterar mig på. Jag tycker inte det är något fel att man ibland blir utspelad, alltså, så här, det är ju inte kul att se, men någonstans har man förståelse för att man kan inte vara 100% i all tid, och man har förståelse för att liksom ett lag går i vågor, men jag tycker alltid man kan kräva av de här spelarna att de ska vara ordentliga med sina passningar. Och jag tycker det saknas passningskvalitet, jag tycker det saknas initiativ, och jag tycker det saknas framförallt de här avgörande passningarna. Man säkrade så mycket istället för att försöka liksom ta sig igenom lagdelar. Och det blev, ja, alltså nej hörni, jag önskar att jag var mer positiv när vi sitter här, men det är jag inte. Och jag har ett par liksom... Anna, du ska få komma in innan jag kommer in på det. Men jag har ändå två ljusglimtar från matchen sist. Men jag stoppar där, och sen Anna, vad var dina intryck? För du har ju varit på plats.
Ja, alltså det första är ju att det här inte känns värdigt för värdsättarna. Framförallt inte det då vi såg mot Italien. Det var ju en så otroligt blek kopia av det Sverige vi sett tidigare. Och det kändes som att liksom... ingenting stämde. Man skapar inte de här fasta situationerna som ger målchans. Alltså, det var inte en enda hörna för svensk del i den första halvleken. Det är klart att Italien har absolut gjort sin läxa. Jag menar, det är lätt att titta på resultatet från matchen i VM och tänka, men vadå, Sverige körde ju över dem. Men kommer man ihåg matchbilden så vet man ju att Italien gjorde det bra fram till de där minuterna när Sverige faktiskt dödade matchen med hjälp av fasta situationer och tre snabba mål. Så... ja, det ska ju vara jämnare än vad det var under VM rent resultatmässigt, men det ska ju inte behöva se ut så här, och det ska inte behöva vara att man lämnar samlingen med känslan att shit, Sverige kommer missa sitt första OS någonsin. Sverige är ju ett lag som Linda Sembrant var inne på, det att ja, men vi är väl kanske lite bortskämda med att Sverige faktiskt har tagit sig till alla mästerskap. Speciellt med tanke på hur svårt det är att ta sig till ett OS, för vi ska ju komma ihåg att det bara är tre europeiska lag som tar sig dit, och det blir ju givetvis ännu svårare då i år med tanke på att Frankrike dessutom är direkt kvalificerade som värdnation, så det finns ju bara två platser att spela om. Men då måste man ju vinna gruppen, och just nu så ser ju det i princip helt omöjligt ut. Det är det ju inte. Jag menar, Italien, ja, men de är ett lag som skulle kunna störa Spanien. Vi såg att de höll ut länge nu under den här samlingen. Det var väl i 90:e minuten typ som Jennifer Hermoso höll sig fram och gjorde det som hon så ofta gör, nämligen mål, och såg till att Spanien vann den där matchen. Så att skulle Italien lyckas faktiskt kryssa mot ett Spanien också, ja, då är vi tillbaka på det där läget att Sverige då inom citationstecken bara måste vinna mot Spanien i den sista. Det är ju det läget man har satt sig i efter att ha förlorat redan den första matchen då mot Spanien. Men nej, jag blir orolig och sen så känner jag lite så här. Det är så lätt att tänka på hur mörkt det känns runt den svenska landslagsfotbollen just nu. Jag menar, vi har på här sidan med allt som har hänt där, EM som försvann rätt ut i höstmörkret. Jan Anderssons tid är snart förbi. Och man börjar ju undra, vad kommer hända med Peter Gerhardsson? Vad blir hans eftermäle? Han har ju fortfarande chansen att verkligen hålla i det och känna att det är en bra svensk förbundskapten. Att han har lyckats, för det har han ju verkligen gjort hittills. Jag menar, han har levererat medalj på medalj på medalj med det här landslaget. Men jag är lite orolig att om det inte sker en generationsväxling snart, att man inte, om man inte låter de här yngre spelarna växa in i landslaget nu, så är jag rädd att Peter Gerhardsson kan landa lite där Jan Andersson har landat, och att det blir att man liksom efteråt känner att det är det man kommer ihåg. Och så vill jag inte att det ska bli, för det finns möjligheter här. Så jag hoppas ju att vi kan hitta det här, det där ljuset. För att jag vet, Saga, du och jag pratade ju i telefon när den här truppen släpptes till den här samlingen. Och båda två var sådär inför, bara, ja okej, det kommer vara en landslagstrupp. Men båda två tyckte ändå att den kändes ganska spännande när vi väl började titta på den och såg vad som finns här. För det finns ju spännande namn, men det gäller att börja skola in dem. Så jag kan väl slänga över bollen till dig igen, Saga, för jag misstänker att du hittar lite ljusglimtar just där.
Ja, men jag gör ju det, och det kan ju låta lite som att jag försöker toot my own horn sen senast. Men ja, Janogy var kanske Sveriges bästa spelare första halvlek mot Italien. Hon var den som försökte sätta fart på grejerna. Hon är så löpvillig, så aggressiv i allt hon gör. Och då finns det liksom tillstymmelse till positivitet. Sen tycker jag hon också, med takt som att matchen liksom lider, så försvinner hon också bort. Men låt oss nu bara njuta av en viss debutant, Rosa Kafaji. Jag har absolut stått i våra sändningar på Viaplay och sagt att ja, jag tycker att hon har en för låg lägsta nivå. Men hennes högsta nivå är faktiskt världsklass. Hon spelar inte många minuter, men hon kommer in på planen. Och det första hon gör, det är att dra en spelare, sätta fart på bollen ner i djupled på en löpande rättvänd spelare. Och bara den här aktionen var alltså det mest... Hur ska jag säga? Alltså jag är hård idag. Jag vet inte vilken sida jag vaknar upp på. Men det är typ det enda i matchen som verkligen blixtrade till. Och det är alltså hennes aktioner. Och för mig, precis som du är inne på, Anna, det finns en viss chans här nu att göra en generationsväxling. Och jag hoppas verkligen att det svenska teamet... Jag säger inte slänga ut alla äldre spelare. Jag säger... Lite som du är inne på, Anna, ge dem chansen och ge dem en ärlig chans att komma in kanske i andra halvlek för att sätta en annan prägel på matchbilder, att få känna att de är en del av laget och bygget framåt. Men sanningen är, alltså chansen är inte borta i FOS. Mycket kan hända, och vi pratar ju lite som en domedag att Sverige redan är uträknade. Nej, det är de inte, men givetvis är det en svår väg fram. Ta chansen och skola in nytt folk som kommer vara framtiden. För vi kommer inte hålla, om vi ska hålla kvar vid våra tidigare hjältar. Det finns en tid för dem att lämna plats nu för de yngre. Och det var kul att se Winberg, och det var kul att se Kafaji. Jag vill se mer av dem, och jag vill att de ska vara givna. Även Rybrink behöver få sin chans.
Mm. Det finns ju en lista också från förra programmet man kan ju titta på om man vill ha några fler i det där. Men det som jag tycker, förutom det störs ju väldigt mycket tycker jag, att vi tappar poäng mot Italien här nu. För att, alltså, att åka till Spanien och vinna med två mål, det hade ju kunnat passa Sverige på ett sätt. Även fast liksom ingenting tyder på det nu, men då hade de faktiskt kunnat ta sig ut till OS. Det är väl ändå det här som är fördelen, och det går ju... Du är inne på det, Anna. Nu kan man ju faktiskt kritisera efter samlingen när man tappar poäng mot Italien. Då kan ju inte världsrättarna kan ta sig dit, men det är mycket, mycket svårare nu. Italien måste alltså ta poäng. Och, men för att annars hade man väl ha sagt inför, ja, du hade rätt. Jag håller med, Saga. Janogy gör ju skillnad. Men återigen, Björn, nu var ju skadad, men ska hon spela högerback verkligen? Alltså, vi ser ju ut, tycker jag även... Som Linda Sembrant startar inte lika mycket. Det går ju, farten finns ju inte där. Vi saknar även Nathalie Björns passningsspel centralt. Och jag pratar om fler unga spelare. Vi tar ju U23, de slår ju faktiskt Frankrike. Jättefint resultat om man vill ha mer grejer. Och en Hanna Wig som jag tycker är så kreativ i Häcken och tillbaka. Jag tycker hon är en av Häcken, vi kommer väl till det sen. En av Häckens nyckelspelare i offensiven också i högerback. Även Lund, alltså, både unga spelare men också kanske spela vissa spelare. Och bygga dem som liksom ryggraden, någon som vi känner väl, Saga, som brukar prata om, men att kanske sätta de spelarna i ryggraden oftare. Nathalie Björn centralt. Jag tycker fortfarande så att vi måste fundera på hur man ska bygga det inne mitt fältet när Rubensson inte är med och Angeldas, vilken roll hon har. Ska hon få en ny, ska hon få en annan roll? För det är ju där är också mot oss. Det finns ju, förutom föryngring och framförallt matcherna här, det var ju så också så här, vilka spelare ska spela på vilka positioner? Hur kan Sverige spela med de nya spelarna? För att det var väl den sista grejen man blev lite galen på, om man får gnälla lite idag. Det är ändå alltså matchbilden. Sverige ligger under, nu gör de ju 1-1, så går inte att klaga för mycket. Men att Sofia Jakobsson kom in före Rosa Kafaji i det läget när man spelar lågt. Då blir man ju, då, alltså då tycker jag att det, och hon kommer ändå in sen. Men det är där man vill stränga in en spelare som är bra på fötterna och gör den där tvåfotsdribblingen och öppnar. Det tycker jag var väldigt bekymmersamt.
Ja, jag kan väl säga att jag tappade hakan där på pressläktaren när jag såg att det var Jakobsson på väg in i det läget, precis som du är inne på, Per. För att man vill ju se en sån som Rosa Kafaji, och det man såg skillnaden också. Jag menar, Jakobsson fick ju starta den första matchen till vänster i det där gigantiska hålet som har blivit efter att Fridolina Rolfö då genomgått sin operation och nu även Lina Hurtig skadad. Men man såg ju då vad man får ut istället när man får in Madeleine Janogy, som faktiskt bryter in i banan också mer så som Fridolina Rolfö spelar i den där positionen. Vilket öppnar för John Andersson att kunna liksom löpa och sådär. Så att när man känner att okej, nu vill vi se framtiden, snälla ge dem lite chans här. Och så kommer Sofia Jakobsson och mamma, nej, det var inte den spelaren jag kände att jag vill se här nu. För det jag också är lite allergisk mot när det kommer till när man ska försöka få in nya spelare, det är ju det här att när man gör som i VM mot Argentina, att okej, nu ska vi till så alla får vara med i mästerskapet. Och så har ju Peter Gerhardsson gjort väldigt ofta, och i mästerskap så är det ju bra för att ja, du ska få in alla spelare i mästerskapet och så vidare. Men så här när man också i träningslandskamper gör så att man byter på så många positioner, så att man istället säger okej, nu kör vi en elva och så låter vi alla testa här. Jag menar, det blir ju inte den miljön som är det normala. Alltså, hur ska man kunna visa upp sig där? Så att nu hoppas jag att man under nästa samling ger mer och mer speltid. Jag säger inte att en sån som Rosa Kafaji ska starta en sån match, men ge henne mer speltid. Samma sak med spelare som Matilda Winberg. Kanske även Josefin Rybring som mittback, beroende på hur det ser ut på den positionen. Alltså, ge dem chansen lite mer, och med övriga ordinarie runt, låt dem växa in i det här så att man känner att vi har något att jobba på för framtiden. För det kan ju vara som så att det är dit vi måste blicka väldigt snart om det inte blir något OS. Men som sagt, det är ju också en balansgång givetvis för Gerhardsson och Wikman, för det är tävlingsmatcher det handlar om. Vi har inga träningslandskamp just nu, och det är jag glad för jag gillar det här. Det är hela tiden kniven mot strupen, att man måste leverera. Och det var väldigt påtagligt på spelarna igår efter hur otroligt frustrerade de var efter den här insatsen mot Italien, och när de fick frågorna om det här att det faktiskt kan vara som så att de missar ett OS för första gången någonsin. Och så här, det är ingen spelare i den här landslagstruppen som vet hur det känns att missa ett mästerskap på grund av att Sverige inte har kvalat in. För man har kvalat in till alla mästerskap under de här spelarnas tid. Så att de medgav ju att det är ju en jättekonstig känsla att behöva ens tänka på att det kan bli fallet den här gången. Så nej, det är mycket tankar efter den här samlingen, och tyvärr så är man ju bekymrad.
Ja, och jag tycker att spelarnas reaktioner efteråt säger allt. Jag tänker en sån som Aslani, jag uppskattar hennes ärlighet. Hon gör inte det här slätstrukna, liksom att ja, vi får kolla sen och så. Ja, det kanske hon säger ibland. Men för det mesta så är hon en känslomänniska i upplevelsen utifrån. Och hon säger rakt ut att det här är inte tillräckligt bra. Och vi kan kräva mer av oss själva. Och jag uppskattar att höra det. För det finns ju typ ingenting värre när man sitter utifrån och känner de här känslorna. Och sen så spelarna är så, du vet, de bara accepterar läget och hoppas på det bästa typ. Och pratar kring det som att ja, vi får ta lärdom och bla bla bla. Det är skönt att säga att de inte själva är nöjda. För det, då tycker jag att det är mycket lättare att smälta hur det ser ut. För att de vet att de inte nådde sin topp. Och det kan jag uppskatta med henne. Och det säger väl också allt att hon direkt efter bara så här erkänner att nej, vi håller inte nivå. Och det gör ju även Caroline Seger.
De verkar göra det allihopa. Men jag tycker ändå det som ändå fastnar i... Man skulle vilja ha sett mer målchanser såklart. Sådana matcher och inga fasta heller. Det hänger ihop med anfallsspelet. Och det var väl första halvlek mot Sverige. Men det jag svårast ändå att förstå, det är det här pressspelet som... Liksom, de borde vara så trygga i det arbetssättet. De har jobbat med det, att de har mött de bästa lagen, de har haft det. Liksom, att bara liksom vinna bollen ännu intensivare. För de släpper ju inte till så mycket målchanser. Så det borde vara att liksom pressa in bollen. Det har jag svårt att säga. Och det, liksom, det känns ju mer som att man... Eller de själva tvekar på något sätt. Eller funderar liksom. Men det kanske hänger ihop med att det inte riktigt stämmer. Men det...
Men tyckte inte ni att de såg trötta ut?
Jo, men det är såklart. När de inte, och det är väl en sån förklaring kanske. Att det här, och det är väl många ändå som har sagt det efter VM. Att det har tagit sig, det är taget mentalt enormt påfrestande. Man var så nära, de kände väl själva att de hade världens chans faktiskt att vinna ett VM-guld. Och så gör de den prestationen och krämar ur allt mot Australien och får en medalj med sig hem. Och så har du lite Champions League på det. Det syns ju fler lag som har jobbet efter VM och i stora ligan, och Sverige har ju faktiskt många spelare där, så att ja, det är väl en och det är väl det som man också hoppas på, att det är lite baksmälla därifrån, vilket gör att jag fortfarande tror att vi kommer ha ett lag som även om det tar sig till OS kommer kamp om medaljerna i EM 2025. Det känner mig ganska trygg ändå.
För Anna, du pratade ju också om med Nathalie Björn som du släppte en längre utöver det som var i podden senast, eller var det 2 gånger sedan? Blev jag lite osäker. Över förra veckan, då har jag ändå släppt en längre version av det där med just baksmälla VM. Det var väl ett ämne som ni berörde.
Mm, och just det här, hur mentalt trött man blir, och med känslorna som snabbt skulle tryckas undan från den där besvikelsen när man förlorar semifinalen för att ladda om för att gå in och vinna den där medaljen och känna att okej, vi åker härifrån och är nöjda och har ändå en medalj, men sen när man väl då landar och allting får sjunka in och den där besvikelsen kommer i kappen, så är det ju någonting att hantera. Och om man då dessutom, som i Nathalie Björns fall, kommer in i en klubb där det går knackigt och man inte får in självförtroendet och formen och känner att flytet sitter där, då är det klart att det blir jobbigt, och den känslan följer med in. För jag tycker att annars en sån som, det skrev jag om inför matchen igår, en sån som Magdalena Eriksson tycker jag har varit så härligt att se från VM och nu hur hon har klivit in i Bayern München. Hon lyser igen på ett sätt som hon inte har gjort på länge. Faktiskt inte sen innan den där skadan hon fick mot Wolfsburg i Champions League 2021 och faktiskt missade några matcher. Jag menar, hon hade ett knackigt EM där hon dessutom fick flytta runt mellan att vara vänsterback, vara mittback. Kom inte alls in i det, och sen så har hon haft liksom året i Chelsea som var där det också blev att ja, men hon blev bänkad när det började pratas om att hon kanske inte skulle vara kvar. Hon visste inte själv hur mycket speltid hon skulle få under våren. Men skadan på Millie Bright öppnade ju för att hon fick ett fint avslut i Chelsea. Fick vinna lite titlar, och att hon har kommit in med självförtroende då i VM. Sen var hon ju då, som hon själv beskrev det, katastrofalt trött efter VM. Kände typ inte igen sin kropp, och det var ju därför hon inte startade i Bayern München efter VM. För först så har jag tänkt sådär, nej, säg inte att det ska bli så att hon har gått till en klubb och hamnat på bänken direkt. Men hon kände ju själv att, nej men kroppen var inte med där. Och det var ju hennes största bekymmer också kring Champions League-kvalet som kom så tätt för storklubbarna. Att det var det stora problemet, inte kanske formatet eller liksom om man ska in fler lag och så vidare. Men hon var oerhört kritisk till att de matcherna spelade så fort för många av spelarna som var iväg. På VM, för hon sa det själv att nej men min kropp, alltså det gick inte spela fotboll då. För man var så trött efter hela den resan. Så att man får väl hoppas att det hinner landa och att baksmällan är över till nästa samling. För i december så gäller det. Det är en månad kvar ungefär nu. Månadsskiftet november-december, då är det dags för Först Schweiz borta, hålla tummarna för att Italien hjälper till lite och sen då Spanien i en sista match. Men
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi lämnar Sverige för nu då och tittar lite på veckans svep och sveper igenom, vad har hänt i övrigt då? Ja, det har ju varit en hel del nyheter. Kanske framförallt då Nations League. Om vi bara tar och tittar på hur det har sett ut, resultat som sticker ut lite, så kan man väl titta på, ja, det är väl en och annan som höjer på ögonbrynen över det där Sverige-Italien, men att Spanien gör 7 mål på Schweiz, det är ganska otroligt, och man är ju glad att det inte är målskillnad som gäller i det här kvalet, utan att inbördes möten går vidare, för annars så känns det som att uppförsbacken för Sverige hade varit enorm i nuläget. Vi har ett England som åker på en chockförlust, får man väl ändå säga, mot Belgien. Belgien vänder alltså den matchen och vinner. Och i den gruppen nu då så är det Nederländerna som toppar. Det kan bli som så att England inte heller tar sig till ett OS. Eller ja, det är ju i så fall Storbritannien som tävlar om de tar sig dit. Men ett resultat som får en att reagera. Ett annat resultat som kom nu, matcherna som spelades igår, vi spelar in det här på onsdagen, så är det ju att Norge faktiskt höll 0-0 mot Frankrike i det andra mötet. Man möttes ju även tidigare under den här, det här uppehållet, men, eller den här landslagssamlingen, men 0-0 alltså för Norge mot Frankrike, som innan det bara har stormat igenom det här Nations League. Och det finns ju ett namn där som har dragit till sig rubrikerna, nämligen Mimmi Löfvenius, som ju är svensk men är nu även en norsk medborgare och numera norsk landslagsspelare. Det var tårar under nationalsången. Hon fick göra debut direkt och har spelat bägge de här matcherna. Saga, du känner till Mimmi Löfvenius ganska väl, va?
Ja, men jag gör ju det. Vi har ju spelat ungdomslandslaget ihop. Så det är på det sättet vi känner varandra, och det är synd att säga att vi känner varandra idag, för vi har ingen kontakt längre. Men det, jag ska inte ljuga och säga att jag inte var extremt chockad när jag bara, Mimmi Löfvenius, vänta nu här. Alltså stopp och belägg, och liksom hela foten på bromsen. Och sen se henne i norska tröjan. Jag måste säga, jag fick lite gåshud. Jag tyckte det var fräckt. Jag har alltid gillat när spelare går liksom sin egen väg. Att de inte följer traditionella linjer bara för att de flesta går till Sveriges liga och så gör de detta och detta och detta. Utan hon har ju verkligen hittat sin grej och kört på. Så att det var ju fantastiskt att se. Och sen ska vi komma ihåg att det där är ju, nu ska jag verkligen bara så här, först och främst, tar inte från en sekund av vad hon har uppnått. Men vad jag förstod så är det också återbud på ganska många offensiva spelare i Norge. Så det ska bli intressant att se vad som händer när de är tillbaka. Och att se om hon liksom bitit sig in i en plats. Men det verkar gått ganska bra för henne. Så det är ju jättekul, och jag tyckte bara det var roligt.
Hon fick väl första matchen, blev utsatt till matchens spelare.
Precis.
Så det är, alltså det är ju, som du säger, det är kul att man håller på och gnuggar så länge. Att man kan ha de här landslagsdebuterna. Och jag kommer ihåg faktiskt att hon, dels så var med på något trupp när Sundhage hade henne. Men jag kommer också ihåg att hon var reserv i ett, jag tror att det var ett OS väldigt länge sedan. Där man kunde ha massa spelare med. Så hon liksom var ju en trupp, men inte registrerad som svenska landskamp. Så nära har det varit. Men det var ju många, många år sedan. Och inte nu. Nej, det var ju roligt, men också på tal om baksmällan, ytterligare ett lag om England då inne på, Anna, där, att ja, engelska lagen går inte bra i Champions League, de förlorar mot Belgien, ska de inte heller göra, vi ska ställa kravställning, så att det är ju någonting, det är ju ett speciellt år med det här VM-slutspelet som sätter sina spår, tycker jag, både i Champions League och i landslags fotbollen just nu.
Det tycker jag också man ser på Frankrike-Norge-resultatet 0-0, visst, om jag inte tittar helt galet, ja, 0-0. För mig så är det ett tecken på, för jag menar, tittar man på franska uppställningen där så är det inte, den är inte helt ifrån ordinarie, ganska många stora namn som absolut skulle kunna reda ut det där. Men ett Norge som liksom vi hela tiden ställer höga krav på och undrar när ska de spela utifrån sina förutsättningar, alltså väldigt bra spelare. Det är klart att det, jag tycker det är ganska charmigt, även om vi sitter med skrällar på ett eller annat sätt, att vi ändå sitter med många frågetecken och givetvis orosmål när det kommer till Sverige. Men det som du säger, Per, det är ett väldigt märkligt år. Det var ett, alltså EM förra året, VM nu, det bara matas på, alltså någon gång kommer ju tåget gå ur rälsen och det får man acceptera och sen får man bara åka med.
Mm, försöka få tillbaka det på spår igen när det väl har spårat ur. Och om man tittar där så lite bara på resultaten då, eller hur det ser ut i de andra grupperna. För det är ju bara de som då spelar i League A, som det heter. Alltså högsta ligan i Nations League, där det finns fyra grupper som är de som har chansen att ta sig vidare till OS. Och som sagt, England är illa ute. Man har bara 6 poäng. 3 poäng då bakom Nederländerna med 2 matcher kvar att spela efter att ha tappat då mot Belgien här nu senast. Vi har Frankrike som har kopplat grepp i sin grupp på 10 poäng. Där bakom är det Österrike som skuggar på 7 poäng. Norge har faktiskt bara totalt 2 poäng i den här gruppen. Och ja, visserligen, nu hade man ett enormt stjärnfall i den här truppen. Man saknade Ada Hegerberg, Graham Hansen, Guro Reiter, alltså alla de här största stjärnorna var ju faktiskt borta, men ändå, Norge har 2 poäng. Det kan ju vara skönt för en som snart ska in och bevaka lite så här skidsport och grejer där det känns som att Norge är bäst på allt. Då kan vi titta på damernas Nations League och komma ihåg det.
Fick du den, Anna?
Ja. Ja, men man börjar bli trött på att Norge börjar bli bra på allt i idrott. De är överallt här. Går det ändå i alla fall lite grus i maskineriet, och ja, som skidreporter är det ganska skönt. Men om vi tittar på Danmark istället, så är det ju faktiskt de som har kopplat greppet i grupp 3 med 4 raka segrar. De är det enda laget med full pott och har ju då besegrat Tyskland. Tyskland är ju i den där sitsen som Sverige hade kunnat vara i om man hade vunnit mot Italien, nämligen att man har det i egna händer, för man har Danmark som är laget man har förlorat mot kvar att möta. Men ja, det är klart att det är tufft för Tyskland och kul för André Jeglets, som ju är ny förbundskapten i Danmark inför det här Nations League, tog över efter sommarens VM. Och målskyttarna i senaste matchen, de är ju välbekanta med Amalie Vangsgård och Sofie Bredgård, 2 spelare vi har sett en hel del av. Och sen, ja, grupp 4, den tittar vi inte ens på, det är Sveriges grupp. Den vet vi hur den ligger till. Men en annan grej som det har skrivits om i veckan i samband med Nations League, det är ju att Ballon d'Or har delats ut. Och det är väl ingen som är förvånad över att priset på damsidan gick till Aitana Bonmati. Ja, hon är ju den enda spelaren som har vunnit både VM, Champions League och vad är det mer hon har vunnit det senaste. Det är någonting med, om det är inhemska ligan eller vad det är. Ja, den enda spelaren i alla fall, både på dam- och herrsidan, som har vunnit 3 grejer. Ja, eller om det är såklart Champions League, VM och Ballon d'Or. Det som hon vann nu, det är det jag glömmer bort. Hon är den enda spelaren som har vunnit de 3 samma år någonsin. Ganska häftigt ändå. Och priset är ju ungt på damsidan, delades ut för första gången 2018. Men det finns ju också en del att diskutera runt det här Ballon d'Or. Vi ska ju lyfta givetvis att Sverige fick sin bästa placering någonsin på damsidan med Fridolina Rolfö som landade på en 4:e plats. Vi har några herrspelare som också har landat in på en 4:e plats i Ballon d'Or. Aldrig har vi haft någon som har varit bättre än så. Vi får väl se om det kommer i framtiden. Men kul att se Fridolina Rolfö där. Och hon landade ju med en krycka i Paris, men hade den inte med på galan. Så att, ja, vi hoppas att rehabben går bra för Fridolina Rolfö. Vi vill ju se henne spela start igen. Men hon var ju på plats. Amanda Ilestedt var på plats, som kom på en 15:e plats för Sverige. Georgia Stanway var inte där. Sam Kerr var inte där. Bon Mati och resten av gänget Spanien. De flyttade ju faktiskt sin träning för att de spanska spelarna skulle kunna åka på det här. För prisutdelningen låg alltså dagen innan Nations League-matcherna på damsidan. Om vi börjar där just vad gäller kritiken som har kommit mot den här galan. Vad säger ni om det? Och visst, nu hade Spanien Schweiz dagen efter. Tänk om det hade varit Sverige dagen efter. Tror ni att Spanien hade gjort samma sak? Då hade man släppt iväg spelarna och... vad säger ni om att man lägger galan mitt i ett viktigt landslagsbreak på de sidan?
Säger sig själv ju att det är ju... Det funkar ju inte på det sättet. Och det blir ju oseriöst för spelarna. Du är inte respektabelt liksom. Sen, vi har ju pratat om alla de här matchklockorna. Det finns ju en komplexitet i de här kalendrarna. Och på något sätt vill man väl göra fotbollen ihop. Men återigen är det damerna som flyttar på sig. Men jag tror kanske att man tittar på VM. Att lösningen kanske är att ha två galor. Om det går. Men det är klart att det inte ska ligga i ett internationellt fönster för damspelarna. När det ska hyllas landslagsspelare. Det är ju... Det behöver inte ens motiveras, tycker jag.
Nej, det är ett skämt bara. Det är ett stort jäkla skämt. Och det gör mig så irriterad. Men om vi ska bara blicka lite mot det positiva så är det ju såklart att Bon Mati är den givna vinnaren. Otrolig förtjänare. Så mycket. Jag vill ändå säga generellt med Ballon d'Or. Det är inte min... Jag tycker det blir ett märkligt pris. Alltså, Bon Mati känns så given för att vad du räknar upp, Anna, vad hon har gjort efter att Proteas gick sönder och så vidare. Vem ska utmana hennes prestation? Om man bara snabbt blickar här sidan så är det ett stort argument kring så här, borde Håland ha fått det? Ska Messi verkligen få det för 8 gånger i rad? Men bara kort vill jag säga att jag tycker det blir märkligt när man ger individuella priser i en lagsport som dessutom är så komplex som den är. Vad är den bästa spelare? Pratar vi bästa spelaren för, låt säga nu då, Barcelona? Eller pratar vi det för FC Rosengård? Alltså, någonstans så måste man ha med sig det, tycker jag. Jag tycker det blir så ett märkligt pris. Då tycker jag det är bättre som i Sverige att man kör en bästa back, mittfältare, forward. Och det är relevant, men du kommer ju aldrig se, jag ska inte säga aldrig, men hur ofta tror du vi kommer se en målvakt få Ballon d'Or? Jag tycker att Mary Earps hade kunnat mycket väl vara en spelare som hon är ju på listan. Men hade hon någonsin en ärlig chans att få den? Nej, för du tittar kanske mer på de offensiva spelarna, de som skapar, de som gör målen. Och det är väl där, och jag vet inte om det här är min liksom, försvarshjärta, som, alltså gammal försvarare som pratar nu, men Det blir snävridet, för fotboll är för komplext för att kunna utnämna det. Men en rättmätig vinnare trots allt, får vi ändå säga utifrån de aspekterna. Så grattis Bon Mati, givet.
Och så får vi se om man framöver utökar priserna även på damsidan. För på här sidan så finns det ju några priser till. Till exempel så prisas ju bästa målvakt där och bästa målskydd. Jag menar, Håland fick ta emot pris. Det fick inte Sam Kerr, som kanske skulle fått det priset då på damsidan. Dessutom
bästa ungspelare fick ju Bellingham. Det har vi inte sett på damsidan.
Nej, där hade kanske en sån som Salma Parayuelo, som ju kom trea i Ballon d'Or-omröstningen, kunnat kamma hem ett pris, som ju också var på plats. Sen så har det ju blivit en del diskussioner kring att Ballon d'Or, det var inte redo när Bon Mati klev upp på scenen. Allting var ganska pajigt runt utdelningen av hennes. Det har ifrågasatts vem som delade ut det, nämligen Novak Djokovic, tennisspelare, absolut världens bästa tennisspelare, men också en spelare som då kanske inte är den som har slagit för jämställda löner direkt inom tennisen och så vidare. Ska han då dela ut dampriset? Ja, det där har diskuterats. Jag tycker det som sticker mest i ögonen i övrigt är ju när Rema, som uppträdde på galan, skakar hand med alla manliga fotbollsspelare som sitter på första raden. Tar inte i hand med de kvinnliga. Det där ser inte snyggt ut. Och då kände jag bara, okej, 2023, andas. Hoppas att vi går framåt snart.
Det, men förlåt, är det inte sjukt? Alltså jag måste bara säga, jag tycker det är så sjukt. Det handlar bara om respekt, hur svårt kan det vara?
Ja, de som sitter på första raden är ju liksom Salma Parayuelio, det är Aitana Bonmati. Det är de största stjärnorna på damsidan som sitter där, men nej. Varför ska man skaka hand med dem?
Aj, aj, aj.
Ja. Vi släpper det där och så får vi se hur det går för Ballon d'Or nästa år. En tråkig nyhet som kom idag också kan vi säga är Tiane Endler, en av världens bästa målvakter, som säger tack och hej till det chilenska landslaget, lägger handskarna på hyllan där, och det är ju givetvis otroligt tråkigt, men nu ska vi snacka roligare grejer. Vi ska snacka guldstriden. För vi har ju en supermatch att se fram emot. Vi börjar med den. Hammarby mot Häcken i skrivande stund, höll jag på att säga. Men vi skriver ju absolut inte. Jag pratar för fullt. Så i talande stund är det väl 12 000 biljetter ungefär sålda. Vad känner ni inför matchen? Jag påminde Rosa Kafadja om det igår efter att hon hade gjort sin landslagsdebut. Och började med att säga att... Ja, men du, det finns ju lite härliga nyheter för er nu. Elin Rubensson tillbaka i träning och enligt Macklind åtminstone med i truppen. Det finns alltså potential att vi får se Elin Rubensson spela igen. Kafadji lös upp och sa yes, vi behöver alla spelare vi kan tillbaka nu till den här. Och sen skulle hon åka hem och titta på cupfinalen för att få lite extra tändvätska. Så ja, med det så skickar jag över passningen till er. Vad känner ni inför den här matchen? Behövs det mer tändvätska?
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att det, alltså den här matchen, vi pratar om timing, den har det mesta tycker jag faktiskt. Den liksom har två fruktansvärt bra lag som möts på en väldigt bra arena. Jag hoppas och tror att det kan bli publikrekord. Vi bara pratar där. Också lag som är liksom har liksom varenda lagdel i lagen, alltså från stjärnor till målvakter liksom, till backlinjer, till mittfält, alltså det ramar in så mycket liksom. Och lag som har, de har också en historik den här säsongen där man har spelat på den här arenan och fått liksom, Häcken får stortorsk i en cupfinal liksom. Det finns det dramat, men det finns ett drama hur serien var avgjord och sen skulle Häcken tappa det och nu har de chansen igen och faktiskt med en vinstvinnare. Så att, och det är väl, visst, det konkurrerar en del, men jag tror och hoppas att den här matchen får nästan så mycket blickar liksom, 17.00 på söndag på sig, att, och landslaget lite sådär va. Det här är ju den matchen som är hit, för det är så mycket stjärnor på plan också, alltså i båda lagen. Och så är det ruskigt svårt att säga hur det kommer att gå. Så att jag tycker den här matchen, för mig är det de största damallsvenska matcherna på... Jag kommer inte ihåg någon som liksom, jag tycker har varit så här hypad faktiskt inför.
Får jag bara slänga in en sak till med som finns med för, som man kan krydda den här matchen med. Som man kanske lite har glömt nu, för det är ett tag sedan. Och det är så lätt att tänka på just det, de spelade cupfinalen mot varandra på Tele2. Det är lätt att få de minnesbilderna, men Kafadji sa det också bara, men jag ska hem och titta på bägge matcherna från i år. Och om man tänker på den som spelades på Bravida, så var ju den ganska speciell för... bara några timmar innan avspark satt Madeleine Janogy och drack kaffe i sin systers soffa. För hon var avstängd. Men så får hon ett samtal att... nej men hördu, sätt dig på planet, flyg till Göteborg. Du får spela. Och vad hade hänt i den matchen om Janogy hade vetat från start? Det blev en helt annan match när de kunde byta in henne i halvtid. Så att jag menar, det finns saker att bygga den här matchen med. Och jag kan tänka mig att en sån som Janogy... tar man upp den där matchen som hennes tändvätska, så kommer hon vara ganska taggad på att gå in och se till att Bayern vinner det här. Ja, Saga, din tur.
Nej, men jag tyckte det var ju kul att du påminner om det, för Per, du fick ju också springa in med andan i halsen till den sändningen och briljera ändå, så att du också goda...
Sprang ju förbi Janogy på flygplatsen, jag var ännu mer laddad, så jag tror Janogy hade det varit den här matchen, då hade hon sprungit förbi mig på flygplatsen, men nu var jag lite mer laddad än henne, den här är större.
Ja, nej, men jag har helt rätt, alltså den här matchen innehåller allt och jag kan inte hålla med mer än just det här att... För mig, jag kan inte minnas ett roligare slut på damallsvenska säsongen. Alltså det har varit många spännande matcher, absolut. Det har varit många bra prestationer, lag och så vidare. Men med alla de här komponenterna av att det kan avgöras, det kan inte avgöras. Båda lagen är så pass bra. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har ändrat mig om vem som vinner den här matchen. Jag pratar kryss, jag pratar Hammarby vinst. Ah, okej, Rubensson tillbaka. Ah, men kanske vinner Häcken. Jag vet inte, alltså, ni kan fråga mig 10 gånger till och jag kommer ändra mig. Senast var det igår, blev vi ombedda på Viaplay att lämna våra bud vad vi trodde. Ah, då trodde jag Hammarby vinst. Fråga mig om några dagar till så kommer vi se om jag har ändrat mig då, för det kommer jag ha gjort. Så att den här matchen, om båda lagen, inte om, jag tror båda lagen kommer komma så laddade, se det som ett sätt att vinna. Alltså Häcken har ju given vinst om de vinner, men Hammarby lika så. Om de bara ser det här som att det här är en final, så kommer den innehålla exakt allt. Jag hoppas det smäller, jag hoppas att det är hög fart, jag hoppas att det är liksom solräder, jag hoppas det är coola skott, feta tacklingar, alltså jag vill ha allt. Och jag tror vi kommer få det också med den inramningen.
Mm, förhoppningsvis också ett publikrekord, för är det någon match som det ska slås? Jag vevade runt här inför cupfinalen också. Jag tycker att det borde ha slagits då. Det gjorde inte det. Det ska inte vara en match mellan Hammarby och AIK som det här rekordet är ifrån. Det ska vara från en sån här match där vi förhoppningsvis får se otroligt bra fotboll. Och hörni, vi ska ta och titta igenom alla matcherna som kommer den här omgången. Och så ska ni få tippa hur det går. Vi slutar med den här matchen, så du hinner ändra dig en 3-4 gånger till, Saga, innan du kommer behöva lämna ditt slutgiltiga svar kring Hammarby-Häcken. Men vad tror ni om Uppsala-Örebro som är möts i den här omgången? Vilka vinner?
Ska vi strukturera detta lite snabbt? Vem börjar? Ska vi köra varannan, Per? Bra. Då har vi det, då har vi det på det
klara. Per nickar, ska jag börja? Alltså för alla poddlyssnare som inte ser.
Jag bara svarar bra. Ja, det är bra att du styr upp det där, Anna. Okej, men då börjar jag. Uppsala vinner.
Ja, det blir 0-0.
0-0, okej. Okay. Jag säger också att Uppsala vinner i den där. Jag kommer vara sist på alla, bara så du vet. Kristianstad-Rosengård då? Betas sista match i Kristianstad på hemmaplan alltså?
Nej, den vinner Kristianstad för Beta.
Kristianstad vinner.
Ja, där är vi överens alla tre. Spännande då att Kristianstad ska ta hem det här Skånederbyt. Ja, IFK Kalmar-Linköping. Behöver vi ens gissa? Finns det någon som säger något annat än Linköping?
Nej, Linköping vinst.
Men blir det mer än 10 mål? Kan man fundera på. Mm. Eller 7? Det är väl 7 de behöver. Vad är det? 7 eller 8? Kommer ta 7.
Ja, 7 8 där någonstans ska de väl gärna upp i.
Då säger jag de gör 7 mål.
Per, hur många tror du
det blir? Ja, men de gör ju det. Vilket det blir, det gör att det blir väldigt spännande den här matchen. Mm.
Jag säger att det blir 9 mål till och med för Linköping, som ju faktiskt har den hetaste anfallstrion. Kan BP göra 7 mål på IFK Kalmar, det är klart att Linköping kan göra minst 9. Ja, det är sjuka siffror vi pratar om här, absolut. Men vi går vidare till Piteå och BP.
Ja, Piteå. Nej, men... förlåt.
Nej, det är du. Ja, men vi är överens, Piteå vinner det där.
Jag säger, vi styr upp det här. Och sen det första jag gör är att förstör rutinen. Sorry Per, det var Anna som stökade förra.
Sorry. Ja, det är jag som fuckar upp
det
här.
Ja, men vi är eniga i alla fall.
Vittsjö-Norrköping då?
Nu är det jag. Då säger jag att det här blir ett kryss.
Nej, men jag tror att Vittsjö vinner.
Och jag säger att Norrköping tar hem den där matchen. Lite med tanke på att Vittsjö har haft en lite australiensiska landslagsspelare som varit på lång resa här nu. Så då har Norrköping en chans och kan ta den där även om den är på naturgräset i Vittsjö. Vad händer på gräset i Växjö då, där Djurgården kommer på besök?
Oh.
Ja, det blir Djurgårds vinst.
Mm. Kryss.
Då säger jag att Växjö vinner. Så sprider vi ut på den och är inte eniga överallt. Men frågan är om vi är det då över den sista matchen som spelas i den här omgången. Den som alltså spelas 17.00 på söndag, Hammarby-Häcken. Hur går det?
Hammarby vinner, har jag tippat. Men jag säger det med så mycket nervositet, för jag vet inte. Men Hammarby vinner det, jag får stå fast vid det nu.
Otroligt lite pondus på det där, Fredriksson.
Jag vet.
Nej, men det startar ju med en oavgjort resultat och den kommer sluta med det. Men jag tror att det blir 3-3 faktiskt, jag kan inte lämna säga så långt.
du går in på ett resultat också. Har du ett resultat i bakfickan, Saga?
Nej, men tror du verkligen att jag har det om jag inte ens kan gissa vem som vinner? Nej, inget resultat från mig. Det blir en Hammarby-vinst. Det är så långt jag vågar sträcka mig.
Det blir... jag försöka känna in resultatet här. Om jag tror att det blir mycket mål eller inte. Det är ju två målvakter som är vana att hålla nollan. Som kommer stå i den här matchen, men... och mycket som står på spel. Det kommer nog vara lite nerver. Jag tycker ändå man har känt av det när man har pratat med spelarna i veckan och sådär. Så att det blir kanske inte så många mål. Jag säger att det blir... jag väl velar mellan 1-0 eller 2-1, och jag har fortfarande inte sagt vilka som vinner. 2-1 blir det, och efter det så blir det fest. Det innebär alltså att Häck vinner den här matchen med 2-1 och tar SM-guld.
Snyggt!
Det var mitt tips. Innan vi avslutar så ska du få slänga ut en spaning, Saga. Du har spanat in en spelare här som enligt oss alla då ska förlora i helgen visserligen, men du har hittat någon du tycker är underskattad i den här serien.
Ja, men alltså, du vet, jag har ju gått igenom snart 500 mål för det här året. För vi har ju en gala att vänta. Och jag ska snart komma med ett bud till er, så ni får kika igenom de jag har valt ut. Och så får ni se om ni håller med mig. Vi pratar alltså årets mål. Och när jag tittar på de här kandidaterna så är det en spelare som jag poppar upp gång efter annan. Och det är Olivia Holt i FC Rosengård. Alltså, hon gör så sjuka mål. Och jag har tänkt på det i många matcher, givetvis. Jag är inte förvånad att hon är bra, givetvis inte. Men hon är så individuellt skicklig. Och jag tycker det är väldigt trist att man inte har fått sett mer av henne. Dels i speltid, men också mer i Rosengård. Att de har förvaltat den styrkan som hon har. För att jag skulle kunna sträcka mig så långt och säga att hon är en av Rosengårds bästa spelare. Men används inte som en startspelare. Och då vill man ju någonstans undra och varför det inte är så. Och varför man inte har hittat en plats till henne. Men jag tycker någonstans att det skulle vara väldigt intressant att se henne till nästa säsong. Om hon gör en flytt. Eller om hon används mer i Rosengård. För det där är en ruggigt bra spelare. Och hon kan ta enorma kliv. Och sen dessutom gör hon sjuka mål. Vad mer begär man? Det där är en doldis som jag tycker vi har pratat alldeles för lite om det här året.
Kul också med att, liksom, du var inne på att man kanske behöver värva inom serien. Det har man ju sett förut när Bredgård, för jag tycker Bredgård är en annan spelare i samma lag som heller inte är ordinarie och har sådana enorma kvaliteter. Men gick från Linköping till Rosengård, det var det andra anledningar. Men för liksom, kvaliteterna, spetsen har ju hållit. Men så här, att vi skulle se lagen börja faktiskt värva och plocka till varandra hade varit intressant. För jag tycker Rosengård borde få ut mer av båda de där två spelarna faktiskt.
Och med det så ger vi då Olivia Holt åtminstone 5 plus den här veckan. Det kanske hon inte var beredd på när veckan började. Att det skulle landa in den här veckan efter att ha levererat mål under säsongens gång. Men vi ger 5 plus den här veckan till Olivia Holt. Och så ser vi alla fram mot den här helgen med spänning. Och se vad den innehåller. Se hur många rätt vi får i våra tips. Och kanske framförallt då vad den här seriefinalen, stormatchen på Tele2 Arena kommer att erbjuda. För som sagt, det har hänt grejer när de här två lagen har mötts tidigare i år. Det kommer göra det den här veckan också. Det kan vi väl vara så säkra på, hörni. Tack så hemskt mycket för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka, så får vi se om vi har svenska mästarinnor och då. Eller om vi har en guldstrid som blir en riktig nagelbitare. För det kan det ju faktiskt bli så. Ja. Tack för den här veckan till dig, Saga, till dig, Per, och framförallt till dig som har lyssnat.